USA fortsätter att ösa iskallt vatten i nacken på Europa. För bara några dagar sedan läckte uppgifter om att USA nu planerar att dra bort en tredjedel av sina stridsflyg från Europa för att istället kunna öka sin närvaro i Stilla havet. Om USA verkligen gör det här så skulle det vara en katastrof för Europas militära förmåga, säger bedömare. Så nu kommer vi säkert igen att få höra politiker och tjänstemän säga att Europa nu måste ta ett större ansvar för sitt försvar och stå på egna ben. Det här säger man ju hela tiden, men frågan är hur det nu riktigt går med den här saken. Det talas mycket, men händer det någonting på riktigt nu då USA visar vad det betyder i praktiken att de inte tänker ansvara för Europas försvar i fortsättningen? Senare i veckan kommer de här frågorna att diskuteras på hög nivå, för på torsdag samlas statschefer till EU-toppmöte och försvarsministrarna samlas i sin tur samtidigt till NATO-möte. Och det här tänkte jag att vi ska diskutera också här redan idag i slaget. Jag heter Maria Nylund och med mig har jag Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson. Välkommen.
Tack så mycket. Trevligt att vara med.
Där är du. Du representerar SFP och Svenska Folkpartiet och också gruppen Renew Europe i parlamentet. Och med oss har vi också Jonny Sjöblom, Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Välkommen du också.
Tack, tack.
Jag tänkte att vi börjar med dig, Anna-Maja Henriksson. Alltså den här amerikanska administrationen, de fortsätter nu med de här planerna på att dra bort ytterligare militära förmågor från Europa. Alltså hur har reaktionerna varit inom Europaparlamentet på det här?
No, det är ju egentligen nog så att vi borde nu en längre tid ha insett det att USA menar allvar när man har gått ut med att säga att Europa måste ha ett större ansvar för sitt eget försvar. Så att det är ju så att vi har vetat att det kommer att gå åt det här hållet, men det är kanske också på det sättet att alla EU-länder inte har tagit det här riktigt på lika stort allvar. Jag tror att vi här i Norden har förstått det här på ett bra sätt också i Baltikum, men vissa länder har kanske inte begripit det, och det är klart att nu så är det, nu är det ju alldeles tydligt att det sker, och därför så behöver också de stora medlemsländerna satsa mer. Där kan man ju säga nu då att Tyskland har sagt att man kommer att sätta mycket mera pengar. Överlag så kan man säga att det finns också i Europaparlamentet någon majoritet som förstår att EUs roll är också att stöda nu så att medlemsländerna kan satsa. Men sen är det att minnas det att det är medlemsländerna själva som ska ta de avgörande besluten.
Mm. Säg kort helt konkret, vilka länder är det nu inte som har förstått det här som du nämnde där?
Det där. Jag tror att ser man på vad som har hänt under årtiondenas gång så kan man väl säga att det är allt för många länder i hela Europa som ju nedmonterar sitt försvar då när vi i Finland förstår att inte göra det. Så det var ju nästan merparten av länderna. Mm. Det finns historiska skäl till varför Tyskland har hört till dem som har haft en väldigt, väldigt ska vi säga, svag försvarsmakt under en längre tid efter andra världskriget och så vidare. Men, men det där, nu är det en annan situation, och vi kan säga att det är ju bra att Finland och Sverige idag är medlemmar i NATO. Alla nordiska länder är medlemmar i NATO. Och det som man ju behöver förstås jobba vidare på är ju det att USA också ska förbli en medlem i NATO och att vi ska fortsätta kunna räkna med USA på det sättet när det gäller till exempel avskräckningsförmågan, för att det är ju där som det är det som också vår granne just tittar mycket på, att vad är på riktigt då NATOs avskräckningsförmåga. Så att det finns många olika saker som påverkar, men det gemensamma nu och det gemensamma budskapet borde vara det att varje land måste göra mera.
Mm. Ja, de här nyheterna har droppat in lite nu och då på sistone. Alltså tidigare handlade det bland annat om att 5000 soldater skulle dras bort från Tyskland. Och nu handlar det konkret om 50 stycken F-15 och F-16 stridsflyg, men också om spaningsflyg, om alla 8 stycken tankflyg som Europa har tidigare kunnat använda, alltså sådana som man kan, där man kan tanka andra flyg i luften. Och så handlar det om att omplacera en missilbeväpnad ubåt, om hangarfartyg och flera andra krigsfartyg. Och Magnus Kristiansson från Försvarshögskolan i Sverige intervjuades här nyligen av Svenska Dagbladet om det här, och han kallade det för en katastrof ifall det genomförs. För de här förmågorna är så kallade möjliggörare, och det är den här typen av material som överhuvudtaget möjliggör att man kan agera i Europa. Så helt kort, Anna-Maja Henriksson, alltså hur oroade är man inom EU på grund av det här?
Ja, nu är det ju så att den här nyheten så har ju kommit här ganska nyligen, och jag har inte hunnit sitta i några såna möten. Jag är på väg idag nu till Strasbourg, och säkert det här kommer den här veckan också, de här sakerna att komma upp på agendan. Men det är klart, alltså, nu ska man ju ha en sund oro, och man ska liksom förstå det, och jag tror att det är det som är viktigt också för oss som enskilda europaparlamentariker, att påminna var och en i sitt hemland om att nu måste vi på riktigt göra mer tillsammans. Och sen måste man ju ha en diplomatisk diskussion hela tiden med USA, och det är jag övertygad att man har också internt i NATO. Mm. Att det är klart att signalerna är inte bra. Sen vet vi ju också det, att det har kommit alla möjliga ukaser här under det här senaste året, och allt som sägs förverkligas inte. Mm. Och det där nu, men nu är det ett faktum det att det där Mark Rutte har nog ett stort arbete att göra här. Mm. Och vi ska minnas det att nu är det ju liksom NATO som är försvarsalliansen, Europas länder, 27 EU-länder, varje regering har sitt ansvar, och Europaparlamentets roll är liksom att stödja länderna och se till att vi kan skapa förutsättningar för försvarsindustrin och så vidare. Mm. Att vi sitter inte i Europaparlamentet nu på alla nycklar när det gäller hur det här ska lösas, utan det är andra aktörer, men vi kan hjälpa till på vårt sätt, och det är det som jag försöker själv också bidra till.
Och det ska vi komma in på om en stund, men vi ska ta in Jonny Sjöblom här. Alltså, tyska Der Spiegel rapporterade om liknande rykten redan i slutet av maj. Alltså, hur har man reagerat på den här nyheten i Tyskland, Jonny Sjöblom, om att den här amerikanska administrationen nu tänker dra bort så här pass mycket militärmateriel?
Ja, hittills har det varit ytterst sparsamt med politiska kommentarer kring det här, och man kan väl kanske tolka det som så att det är på något sätt lönlöst att offentligt börja kommentera det här nu, och att man då kanske avvaktar och ser vad som kommer. Men det är ju faktiskt nog mycket som har direkt med Tyskland att göra nu för tillfället. Du nämnde om de här 5000 soldaterna som USA då planerar att dra bort i något skede. Vi hade det i början av maj, och det kommenterades förstås en hel del här. Hur det nu sen går på den punkten så är nu fortsättningsvis kanske lite oklart, om man hoppas kanske, eller man förhandlar säkert i kulisserna kring det här att få någon ändring på det här. Det som kanske ändå är det största ur tysk synvinkel så är ju det att USA också då stoppar den här stationeringen eller ser ut att stoppa den här stationeringen av Tomahawk-robotar i Tyskland, och det här är då på det sättet åtminstone allvarligt att det här är en sån stor kapacitetslucka som Tyskland har, att man har på den här punkten ingen kapacitet just vad gäller robotar på över 1000 kilometer. Så det här är kanske det som åtminstone militärt drabbar Tyskland hårdast för tillfället. Men som sagt, gällande de här stridsflygen så skulle jag nu säga att man avvaktar och ser vad som egentligen kommer.
Mm. Men det är en påminnelse igen om att Europa måste nu då skärpa sig och stå på egna ben. Det ironiska här tycker jag är det som också hände i början av förra veckan. Det var att Tyskland och Frankrike var tvungna att meddela att deras långvariga försök att tillsammans skapa ett nytt europeiskt eget stridsflyg, det gick sen i kras. Alltså man hade försökt komma överens i 10 år om att bygga ett gemensamt modernt stridsflyg, och nu gav man då helt enkelt upp. Det blev ingenting av det här. Vad säger man i Tyskland? Vems fel var det att projektet gick i stöpet?
No, man kanske inte säger nu rakt ut vems fel det var, men att man pekar nu ändå kanske lite finger mot Frankrike och då de som skulle delta i det här projektet från fransk sida, att det stora problemet var här, alltså det här systemet gick under namnet FCAS, Future Combat Air System, stod det här för, och meningen var då att man skulle utveckla ett sjätte generationens stridsflygplan och allt så att säga runt omkring vad har med luftförsvar att göra. På slutmetrarna så var då problemet att hur det här skulle delas upp mellan bolagen i Tyskland och Frankrike, eller det var åtminstone det som kom ut ur de här förhandlingarna, och åtminstone ur tysk synvinkel så har man då sagt att det var det att Frankrike ville, eller de franska deltagande bolagen ville ha en så stor del av det här projektet att det i slutet då blev omöjligt. Vi har ett liknande problem på uppsegling när det gäller utvecklingen av nästa stridsvagn som då för Tysklands del skulle vara den vagn som ska ta över efter den här nuvarande Leopard 2. Här har vi också ett samarbete mellan Tyskland och Frankrike, och åtminstone från Rheinmetall som deltar från tysk sida, så är man orolig över den här franska finansieringen, så att vi får se hur det går på den här punkten. Problemet, eller ska vi säga att de här projekten har ju på det sättet en så här, eller de står ju symboliskt för de här problemen inom den här försvarsindustrin, att aktörerna är rätt små och man borde då på något sätt samarbeta, men att man är kanske inte då villig att samarbeta utan man drar helt lite hemåt. Mm. På ena sidan kanske åt Tysklands håll och andra sidan åt Frankrikes håll. Och problemet är här då när det kanske, åtminstone i det här stridsflygsprojektet, ännu var så att mycket av initiativet kom från politiskt håll, så blir det då problem när de här bolagen ska samarbeta. Att det som nu då verkar komma ut ur ruinerna av det här, så är det att en rad tyska bolag nu redan i förra veckan meddelade att de är intresserade av att starta ett sådant projekt. Och det talades då också om att man kanske då skulle få Spanien med, kanske då Saab från Sverige, så att kanske det då på något sätt skulle få luft under vingarna, om vi säger så, när det är bolagen internt då som tar initiativ till det här och att de här politiska initiativen då kanske inte är lika starka. Problemet här är förstås det att åtminstone den tyska regeringen måste ju ställa sig bakom det här projektet för att det överhuvudtaget då ska bli till någonting, för att man måste ju då få något löfte om finansiering i alla fall.
Mm. I Sverige har man stora förhoppningar på att Saab ska få vara en del av det här nya försöket nu då. Men alltså det här nu att de här nya stridsflygarna skulle ersätta de nuvarande franska stridsflygplanerna Rafale och tyska Eurofighter. Men så klarar man då inte av att komma överens. Och som Jonny Sjöblom sa, att det här blir som en symbol för hur omöjligt det verkar vara att samarbeta i Europa. Varför är det så himla svårt, Anna-Maja Henriksson, att komma överens? Det är nu ändå, som man säger, det liksom, finns ett allvar bakom det här också. Sen kinar man ändå på det här viset.
No, det är ju exakt så. Det är tragiskt att se det här, att de här stora medlemsländernas bolag då inte klarar av det här. Att nu är det ju så att det här samarbetet så var ju tänkt att bli ett av Europas viktigaste framtidsprojekt. Och nu blottar ju den här situationen och det att det här nu har liksom raserats och inte blir av, åtminstone i den form som det var tänkt. Så det visar ju samtidigt hur svåra sådana industriella samarbeten länder emellan är. Och man skulle naturligtvis hoppas att det skulle gå lättare att samarbeta. Jag menar, det här visar också hur komplex den här situationen är. Att vi måste alltid minnas det att Europa består av enskilda länder. Finland är ett land av 27 och varje enskilt medlemsland har då sin egen regering, sin egen ledning. Och speciellt i försvars- och säkerhetsfrågor så har man ju varit väldigt mån om att beslutsrätten ska hållas hos de enskilda regeringarna. Och det här gör att EU i den här delen blir också i vissa fall alldeles för ineffektivt. Och samtidigt är det ju så att jo, vi vill ha våra nationella länder, men vi skulle vilja se att man också skulle klara av att samarbeta betydligt bättre. För det är ju det man säger i alla fester. Alltså, så nu hör vi hör statsministrar och statsöverhuvuden från olika länder säger att jo, vi vill skapa ett starkt Europa, vi ska göra mer tillsammans, och sen när det kommer till kritan så klarar man inte riktigt av det. Sen måste man ju säga att det här är nu ett enskilt stort projekt som nu inte då blir av i den form som man tänkte. Jag hoppas ju ändå att här ska finnas ett embryo till det som kan bli någonting, och därför tycker jag det är bra att det finns nu intresse från andra länder, och att Sverige till exempel med Saab då som en viktig aktör på det här området också visar intresse. Så att jag skulle kanske vilja hoppas att det här ändå inte bara har negativa konsekvenser, utan det kunde födas någonting. Mm. Men det visar samtidigt hur svårt det är och hur lång tid det tar.
Men
problemet är att vi har inte riktigt den tiden nu.
Nej. Du nämnde här i början att Europaparlamentets roll är liksom att stödja det här då, eller försöka skapa förutsättningar för och när man ska täppa till sådana luckor som amerikanerna lämnar efter sig då de drar nu bort sina stridsflyg till exempel, så då handlar det då faktiskt ganska mycket om någonting så byråkratiskt och lite tråkigt som upphandling och upphandlingsregler. Om man snabbt vill förbättra sin försvarsförmåga så är de flesta länderna tvungna att köpa vapen av varandra. Då måste man då följa upphandlingsregler som kan vara jättebyråkratiska inom EU när det handlar om stora summor och vapen. Det här har du jobbat en hel del med, Anna-Maja Henriksson. Alltså, vad är nu problemet med de här upphandlingsreglerna?
Jag ska försöka vara kort och koncist. Ja, det är alltså på det sättet att det finns både nationella upphandlingsregler och så finns det då EU-regelverk för upphandling av försvarsmateriel. Och de här reglerna så är ju mycket komplicerade till många delar. Och nu har då kommissionen senaste höst, det är ju EU-kommissionen som ger förslag som sen då parlamentet och ministerrådet var för sig ska ta ställning till. Och kommissionen kom då med ett sånt här så kallat förenklingsförslag som vi har kallat till Defense Omnibus. Ett förenklingsförslag för försvarssektorns regelverk. Och där ingick då ett förslag att förenkla de här upphandlingarna inom EU för att uttryckligen stärka vår europeiska försvarsindustri, få processerna att gå snabbare, få bort onödig byråkrati för våra medlemsländer och för företagen i branschen. Och det här har vi nu hållit på att förhandla om då. Dels först så på hösten så förhandlade vi internt i parlamentet. I december kom vi fram då till vad parlamentets åsikt är om det här förslaget. Och från och med januari har vi då förhandlat med ministerrådet för att nå en enighet. Och senaste vecka så hade vi då den slutliga förhandlingen. Och man kan säga så här, vi kom en bit på vägen. Vi bland annat nu höjer det som man kallar till tröskelvärden, det vill säga den summa som man kan göra upphandling för utan, eller den summa som man kan handla försvarsmateriel för utan att behöva börja med det här upphandlingssystemet. Och den höjer vi nu från cirka 430 000 euro till 2 miljoner, så vi liksom fyrdubblar den ordentligt. Och det betyder att upphandlingar eller försvarsmaterielanskaffningar som är under 2 miljoner så kan göras enklare, och då kommer det en rad byråkratiska hinder bort. Men det här är klart, det här gäller då mindre saker. Sen när det gäller större anskaffningar, så där kom vi inte ännu i mål till alla delar, och där har vi ännu arbete att göra. Och där förväntar vi oss att kommissionen nu ska komma med ytterligare ett nytt ordentligt förslag här senare i sommaren.
Okej, tack. Men det handlar väl ändå om att medlemsländerna helt enkelt torpederar det här kommissionsförslaget, som ju åtminstone i mina öron så lät ganska klokt. Alltså att förenkla, för snabba, mindre byråkrati, det låter ju allt jättebra, men sen duger det inte för medlemsländerna. Är det Frankrike som är besvärlig här?
No, man kan säga att det finns en rad medlemsländer, men det är också klart att i det här sammanhanget så så har jag nog också förstått att Cypern har ju nu varit fungerat som ordförandeland och inte det är ju Cypern som har varit problemet utan nu är det de större medlemsländerna och Frankrike har haft en central roll när det har gällt det som man också talar om när det handlar om sådana här överföringar av försvarsmateriel från ett land till ett annat. Så det vet vi från tidigare att Frankrike har en väldigt väldigt där negativ inställning till att överhuvudtaget ge kommissionen något större befogenheter än vad kommissionen har idag. Och det där sen det ena ledde sen till det andra antar jag. Så att det ledde sen, alltså i summa summarum så handlade det ju om det att vi skulle vilja ha ett förenklat förfarande som skulle ha gällt sådana upphandlingar där var en stor del av det vad man köper är då gjort i Europa eller i EU. Om man skulle ha haft ett sådant kriterium att man får det här förenklade förfarandet bara 65% är liksom gjort i det där i Europa och max 35% skulle ha då fått vara gjort annanstans. Så till det så skulle också ha räknats bland annat Ukraina, Kanada och Sydkorea. Men det här ville sen inte då ministerrådet och medlemsländerna, de ville inte ha något sådana här så kallade europeiska kriterier, vilket var något förvånande.
Mm. Ja, det låter konstigt när man vill komma åt det här genom att skapa då enklare regler, så då drar man ändå så pass mycket hemåt att det där att man torpederar det här. Men Tyskland ska ju satsa jättestora pengar på sitt försvar. Alltså summorna ska nu stiga varje år och 2029 ska man satsa hela 153 miljarder euro per år på försvaret om jag har förstått det här rätt. Och förbundskansler Merz har lovat att Tyskland ska få Europas starkaste konventionella armé. Är nu Tyskland intresserat av att samarbeta med andra länder eller vill man här också dra hemåt och stärka sina egna bolag? Bara att man ser det här som en sån möjlighet också.
Jag tror väl att det hör lite till ju att man i första hand blickar på de tyska bolagen också här och om vi ännu går in på den här anskaffningsproceduren så just här i Tyskland så är den ju utkänt krånglig och långvarig när det gäller att skaffa den här utrustningen för försvaret och sen har vi också haft det problemet att det tyska försvaret har varit rätt kinkigt när det gäller vad man skaffar och man har krävt alla möjliga specialarrangemang för det man skaffar så att det har gjort att den här processen ofta har dragit ut långt över årtionden kan man väl nästan säga och det här är en av de stora kritikpunkterna än idag när det gäller den här tyska vändningen då på det sättet att man säger att det här hela systemet fortsättningsvis befinner sig i fredstid, det vill säga de här anskaffningarna tar på tok för länge plus då det att industrin av tidigare orsaker då inte kan leverera så snabbt som man hoppas på att som du säger så man har beställt en hel del och pengar råder det helt, i nuläget inte heller någon brist på men det tar fortsättningsvis mycket lång tid innan man då får den utrustning man har beställt så att säga att det började då redan 2022 så ville den då, eller så meddelade den dåvarande regeringen att man då som en första åtgärd vill satsa 100 miljarder euro på försvaret och man kan ju säga att Bundeswehr delvis går och väntar på den utrustningen än idag, det vill säga den är inte producerad då än idag för att tas i användning. Så det här säger väl en hel del om det här problemet att vi är över fyra år in i det här fullskaliga kriget och man väntar då fortsättningsvis på utrustning som har beställts 2022. Ja.
Hur kan det vara så här krångligt?
No, som sagt, det var ju inte bara den här beställningsproceduren eller den här anskaffningsproceduren som var i fredstid utan det gällde ju också den här försvarsindustrin i helhet att man levde en ganska lugn tillvaro. Åtminstone i Tyskland så det beställdes relativt lite från Bundeswehrs sida. Trenden gick ju mer åt det hållet att man rustade ner och beställde mindre och att sen plötsligt då börja ändra på det här och producera i stora mängder så som nu då är det som behövs. Man kan ju bara ta som exempel att det tyska försvaret beställde här för några veckor sedan 2000 militärlastbilar det är en överenskommelse som går på 6000 lastbilar, så att om man då tidigare har kanske beställt 100 per år, så är det ju förstås en helt annan volym i den här produktionen, och också den här hela industrin var ju på det sättet på fredsfot, kan man säga. Mm. Och man ser det relativt bra nu vad som händer, att det tar ju tid att bygga upp, att jag bor själv ungefär 10 kilometer från en av de här, vi har Deal Defense heter den här, det här företaget som finns här ganska nära, och man ser på det här industriområdet att hur det byggs där nu för tillfället, och det är ju det som krävs för att man ska producera dem mer. Att Deal till exempel så står ju för det här Iris-T luftförsvaret, och nu så vill man då också samarbeta med ukrainarna gällande deras den här ballistiska robot Flamingo som man utvecklar där. Så att man ser helt enkelt ganska konkret där att hur det här industriområdet byggs upp, och det tar förstås år innan det är färdigt och innan man kan då på allvar börja producera någonting.
Mm. Men om man inte kan producera själv så måste man då köpa, som sagt, och då måste man upphandla. Men Anna-Maja Henriksson, om det är så här otroligt krångligt och man inte ens inom EU kan komma överens om hur man ska kunna förenkla de här reglerna, så måste man tvunget samarbeta då och göra sådana här gemensamma upphandlingar? Eller det verkar ju vara liksom så dödsdömt att om nu alla bara skulle göra som de vill och göra snabba avtal, så skulle det gå kanske snabbare.
Nu är det ju så att alla får fortsätta att göra som de vill. Det är ju ingen som förbjuder det. Men problemet är ju det att om alla bara fortsätter att gör skilda beslut, så har vi liksom 27 olika sätt. Och då synkroniserar man inte heller och se till att vi skulle klara av att bygga upp en starkare försvarsindustri som är mera det där synkroniserad på det sättet att man också ser till vilka kapaciteter man gör var och så vidare. Så att om 27 länder köper var för sig med ska vi säga, olika krav och tidtabeller, så blir det både dyrare och långsammare och sen också svårare för industrin att producera i tillräcklig skala. Och det är ju det här som kommissionen ser, och det här ser vi också i Europaparlamentet, och därför så kan man ju säga att inte har vi ju gett upp ännu, utan nu vill vi ju också nu att medlemsländerna på riktigt tar sig en funderare, och det hoppas jag nu att våra statsministrar som samlas till toppmöte den här veckan, att man på riktigt nu säger att nej, men att bättre kan vi, och vi kan göra det här bättre tillsammans, och att man inser det, att det ligger i vårt gemensamma intresse. Det som är ett problem är det att när statsministrarna säger en sak, så verkar det ibland som att det dras i telefon till följande nivå av egna ministrar, att det nödvändigtvis inte når fram, för att sen sitter varje sektorminister och försvarar alltid sitt eget land om man vill liksom tillspetsa det, och det är det som blir problemet. Så nu skulle det gälla att höja blicken, se att det är en win-win-situation för Europa om vi klarar av att göra mera tillsammans. Och jag förväntar mig nu att kommissionen kommer med ett förslag nu till upphandlingsdirektiv som berör just den interna försvarssektorn här ännu nu före hösten. Och det som jag nu vet är att jag själv får fortsätta jobba med de här frågorna, så att jag är glad över det att jag har nu fått vara huvudrapportör för den här biten tillsammans med Pekka Toveri. Det råkar sig så att vi är två finländare som har fått föra 450 miljoner människors talan i den här frågan från parlamentets sida, och nu kommer jag få fortsätta sen med den här följande biten. Så att inte ska vi ju ge upp, men att medlemsländerna måste göra sina hemläxor bättre.
Mm. Bengt Holmström, vår finländska Nobelpristagare i ekonomi, hörde honom säga att EU reglerar sig till döds. Håller du med om det, Anna-Maja?
Jag skulle säga att det är därför vi håller på nu med de här förenklingspaketen. För vi behöver dels en starkare inre marknad när det gäller vår handel och vår industri och för våra konsumenter. Och det jobbar vi på hela tiden. Och sen behöver vi också ett enklare regelverk för försvarsupphandlingar. Så att det är ju så att det har varit lätt att sätta till regler när tiderna har varit goda. Men nu börjar det vara så att nu måste man inse att reglerna och onödig byråkrati får inte bli ett hinder för att stärka säkerheten i Europa.
Mm.
Och inte heller för att stärka ekonomin, för de här båda sakerna går ju i princip också hand i hand. Vi måste ju stärka vår konkurrenskraft och vi måste se till att vi blir samtidigt mera oberoende och att vi tar vara på den innovationskapacitet som vi har i Europa, för det har vi också mycket av. Mm. Men den kommer inte riktigt till sin rätt ännu idag.
Jag tänkte att vi ska avsluta där vi började, alltså det här med amerikanernas planer på att dra bort olika sorters militära kapaciteter och det där vi var redan inne på, det här med deras planer på att dra bort 5000 soldater från Tyskland. Hur är det, Jonny Sjöblom, vad säger du, klarar alltså Tyskland av att parera det här bortfallet med liksom egna gubbar så att säga? Hur ser det ut med den här viljan att ställa upp som soldat i Tyskland idag?
Ja, man måste ju först konstatera att de här 5000 soldaterna, så det är ju inte primärt här för att försvara Tyskland, att det är ju inte deras uppgift egentligen, att USA har det ju också här av ska vi säga, helt egna skäl. Ja, den här tyska försvarsförmågan, så den har ju diskuterats hit och dit, och det är svårt att säga att var den egentligen ligger, att det i dagens läge så är det kanske inte så att, eller så finns det nog fortsättningsvis stora brister i det tyska försvaret, och trots att man då fattade beslut redan 2022, så är det nog kanske inte så mycket som har blivit bättre. Att vad gäller gubbar så har man ju fört den här diskussionen om att man då skulle reaktivera den här värnplikten som då avskaffades i fredstid 2011. Det har man nu då bestämt att man inte ska göra, utan man ska då på frivillig väg försöka få Bundeswehr förstärkt från nuvarande 185 000 soldater till 260 000 plus en reserv på 200 000. Det här inom loppet då av 5-10 år, så att det är målet. Hur man ska lyckas med det här utan en värnplikt, så det återstår att se. Att vi har nu sett under de senaste månaderna att på frivillig väg, och genom att man nu har gjort mer reklam för det här, och genom att man då, nu då inför en så här åtminstone obligatorisk mönstring här i något skede, så hoppas man då att man skulle få frivilliga för den här tjänstgöringen, och så till vidare också yrkessoldater. Men att man har nog fortsättningsvis en lång väg att gå i Tyskland för att vara, ska vi säga, fullständigt försvarsberedd. Det är lite olika. Flottan, flygvapnet är kanske bättre rustat än vad armén är för tillfället, men att det gäller ju också sånt att man är säkert inte förberedd på en, eller klar för en längre kamp, om vi säger så. Mm. Att där är nog de stora bristerna, att fylla de här lagren och sen få de här soldaterna som ska hantera den här utrustningen, som nu då i alla fall skaffas, för att det kan man ju ändå säga om Tyskland, att beställningar har man gjort, pengar finns det, men att man går och väntar fortsättningsvis på att dels få de här vapnen och dels då hitta de soldater som då ska betjäna dem.
Mm. Det låter otroligt på något sätt, de här siffrorna, att ett land som Tyskland med 80 miljoner invånare så har som målsättning då att skrapa ihop 260 000 soldater plus en reserv på 200 000, om man jämför med lilla Finland som, om jag nu inte minns helt fel, har en reserv på 900 000. Nu är det ju på något vis helt otroligt.
Jo, man ska, de här för, eller ska vi säga det, att de här förmånerna är ju någonting helt annat också i Tyskland, att om man nu då söker till en frivillig, eller till den här frivilliga militärtjänsten, så har man nu från början redan 2600-2700 euro i månaden som lön, så att säga, plus då andra förmåner, så att trots att man har det så är det svårt att locka folk, så att jag har nog svårt att säga att man skulle komma undan det, att man inte i något skede måste införa en värnplikt av något slag igen, om man då vill få de här soldaterna i leden.
Men det är säkert politiskt otroligt känsligt, kan jag tänka mig, i Tyskland.
Det är politiskt mycket svårt att föra den här debatten överhuvudtaget. Men det kan ju hända. Man har nu valt att gå in för det, att man kollar en tid att hur det går med den här frivilliga värmningen, och efter det så ska det fattas det nya beslut i något skede. Men att vi får se hur det går.
Mm. Ja, det återstår att se, och det återstår att se vad det blir för diskussioner senare i veckan, då det som sagt är både försvarsministermöte inom NATO och så är det också EUs toppmöte på torsdag alltså. Vi avslutar dagens slaget här. Tusen tack till Anna-Maja Henriksson, Europaparlamentariker för Svenska Folkpartiet och gruppen Renew Europe. Och tack till dig, Jonny Sjöblom, som är Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Jag heter Maria Nylund.